Utklippan saknar tyvärr uppgift. Ölands södra udde, syd 6. Ölands norra udde, syd 7. Härstena, syd 4. Hoburg, sydväst 4. Östergårdsholm och Fårösund, syd 6. Gotska Sandön saknar tyvärr uppgift. Landsort, syd 6. Skarpö, syd 3. Svenska Högarna, syd 6. Söderarm, syd 7. Finska Utö och Nyhamn, syd 10. Märket, syd 11. Örskär, sydväst 10. Äggegrund och Kuggören, syd 5. Brämen, sydväst 5. Lunge, syd 6. Skagsudde och Järnas klubb, syd 5. Holmen, sydväst 2. Dålig sikt och regn. Bjureklubb, syd 6. Piterönskär, syd 7. Rökhallen och Kemifyr, båda syd 8. Och slutligen Storön, syd 6 meter per sekund. Det var allt jag hade för den här gången. Ni hör oss igen imorgon klockan 05.55. Slut från SMHI.
Här är Ekot. Idag kom det nya löften om vapenstöd till Ukraina värda flera miljarder euro efter ett möte i Bryssel idag med den så kallade Rammstein-gruppen, ett 50-tal länder som stöttar Ukraina militärt. Så här sa den brittiske försvarsministern John Healey efter mötet.
We must step up. We must never step back. We've made major pledges today worth billions of euros to support Ukraine in its fight.
John Healey sa också att Storbritannien gör sitt och ökar det brittiska stödet till Ukraina. Landet kommer bland annat leverera 100 000 drönare i år, 10 gånger fler än förra året, och lägga 250 miljoner pund på att träna ukrainska soldater. Ett annat land som kom med konkreta löften idag var Nederländerna.
A new support package of 400 million in maritime security. This will include more than 100 vessels.
Vi kommer ge 400 miljoner euro som bland annat omfattar över 100 båtar, sa försvarsminister Ruben Brekelmans. Mötet idag leddes av den brittiska och den tyska ministern. Tidigare var det USA under Biden-administrationen som ledde Rammstein-gruppen och då koordinerade det militära stödet till Ukraina. Men med Trump som president har amerikanerna backat från det ledarskapet. Och idag var det första mötet där en amerikansk minister inte deltog. USA representerades istället av sin NATO-ambassadör. Sveriges minister Paul Jonsson sa efter mötet idag att Europa kommer behöva ta ett större ansvar för stödet till Ukraina framöver.
Under förra året så stod Europa för 60% av det militära stödet till Ukraina. Och jag ser framför mig att under det året kommer Europa behöva ta en ännu större del av detta.
Så USA drar sig tillbaka kan man säga?
USA fokuserar i ökad grad på den indopacifiska regionen och framförallt på Kina, och det har man också förmedlat över en tid, och nu ser vi att det gradvis händer. Men vi har förberett på detta och Sverige tillsammans med inte minst de övriga länderna i norra Europa står redo och också axlar ett större ansvar.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Och på NATOs högkvarter i Bryssel idag så undertecknade försvarsminister Paul Jonsson ett avtal om att Sverige går med i en telekrigskoalition. Och det handlar bland annat om att skydda kommunikation från attacker från bland annat drönare, det här rapporterar vår Bryssel-korrespondent. Det här är dels ett samarbete för att stärka försvaret i ett antal NATO-länder, men också för att stötta Ukraina. Och Sverige väntas få en ledande roll tillsammans med Tyskland. USAs president Donald Trump har pratat med Rysslands president Vladimir Putin i telefon. Det här skriver han på sociala medier. Och de två världsledarna ska enligt Trump bland annat ha diskuterat Ukrainas drönarattack mot ryska flyg för några dagar sedan. Upp till 600 svenska fångar kan från nästa sommar få avtjäna större delen av sina straff i Estland. Justitieminister Gunnar Strömmer ska om ett par veckor skriva under ett avtal med Estlands regering och sen gå vidare med ett lagförslag som ska göra det historiska beslutet möjligt.
Vi ser att det här har väldigt goda förutsättningar att bli lyckosamt och också avlasta en ansträngd kriminalvård.
Estländsk lagstiftning kommer gälla i fängelset, tvärt emot vad en statlig utredare föreslog för ett år sedan. Det skulle nämligen strida mot Estlands grundlag att låta svensk lag gälla där. Men man har istället gjort regleringar i avtalet i de fall då det finns skillnader mellan de båda länderna, säger Gunnar Strömmer.
När det gäller vilka disciplinära åtgärder som kan användas, så att det är så att säga motsvarande det som gäller i Sverige som ska gälla även om man sitter i Estland. Formerna för intagnas kontakter med omvärlden, intagnas rätt till permissioner och andra tillfälliga vistelser utanför anstalten. Och också i fråga om intagnas rätt till sysselsättning. Där finns det skillnader alltså mellan våra lagstiftningar, men genom avtalet så ser vi till att de skillnaderna så att säga försvinner och att det blir en likvärdighet i de delarna.
En kvarstående skillnad blir däremot språket som blir engelska, men internerna ska både ha rätt till tolk och översättningar. Eftersom Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land krävs en lagändring med kvalificerad majoritet. 3/4 av riksdagen måste säga ja.
Och mot den bakgrunden kommer vi också att bjuda in samtliga riksdagspartier för information och diskussion om det här avtalet.
Reporter Tobias Sandblad. Statsminister Ulf Kristersson utesluter inte att alla internationellt adopterade kan få en ursäkt från staten, och han säger att det är väldigt allvarliga uppgifter som kommit fram. Det säger han som en kommentar till vad adoptionskommissionen la fram tidigare i veckan, bland annat att alla internationella adoptioner ska förbjudas då flera fall av barnhandel har upptäckts. Idag inleddes rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krejem i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Han anklagas för att ha deltagit vid den mycket uppmärksammade händelsen när en jordansk pilot brändes till döds i Syrien. Åklagarna menar att det både rör sig om terroristbrott och grov krigsförbrytelse. Så här lät det när åklagaren Rina Devgun la fram sin sakframställan.
Osama Krayem har tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän tillhörande IS dödat eller berövat Muat al-Kassas för livet.
Det är första och troligen enda gången som en person ställs inför rätta för det uppmärksammade mordet på piloten i Syrien. Osama Krayem, som är född i Malmö och som anslöt till IS i Syrien 2014 som 22-åring, ska snabbt ha blivit en del av IS elitstyrka Liu al-Sadiq, som enligt åklagarna utförde mordet på den jordanske piloten. Åklagarnas bevisning bygger på intervjuer med bland andra en annan fängslad IS-terrorist, men till stor del även på den propagandafilm som IS gjorde av det brutala mordet på piloten. På meddelanden på Osama Krayems Facebook-konto verkar han skämta om att han var med när piloten brändes till döds. Och han skriver att han kan kännas igen på propagandafilmen trots att han var maskerad. Osama Krayem var själv närvarande i säkerhetssalen idag. Han har långt hår och skägg, är klädd i blå skjorta och svarta byxor och verkade lugn och lyssnade på åklagarnas sakframställan. Men via sin advokat Petra Eklund så förnekar Osama Krayem att händelsen gick till på det sätt som åklagarna har beskrivit.
Osama Krayem vidgår att han har varit på den här platsen för den här händelsen. Men han har inte tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän berövat målsägaren och livet. Och han har inte vaktat och fört målsägaren till en metallbur.
Reporter där var Margareta Svensson. Idag har riksdagen klubbat igenom en lag som förbjuder användning av lustgas i berusningssyfte. Den träder i kraft den 1 juli. Lagen innebär att lustgas inte får säljas om det finns särskild anledning att anta att den ska användas som berusningsmedel. I lagen finns också ett förbud mot att sälja lustgas till minderåriga. Brott mot den här lagen kan ge böter eller fängelse i högst 6 månader. Och idag slogs grindarna upp till festivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg. Och så här lät det när P4 Kristianstads reporter Janet Alicehovic var på plats vid insläppet.
Där är det insläpp och folk alltså bokstavligen rysar förbi mig. Alltså det är på riktigt ett kosläpp, helt fantastiskt. Det är officiellt, Sweden Rock 2025. Nu är det igång! Hur känns det att det är igång?
Ja, det är jättehärligt.
Uppemot 70 000 personer väntas vistas runt och inne på rockfestivalen under de kommande 4 dagarna. I år ska 93 artister och band spela, men för besökaren Carl Lewis är det särskilt 2 som lockar.
Ja, vi ska se lite band här. Korslagda kukar och Jodla med Siv, jag är väldigt sugna på att se.
Och besökarna kommer vida ifrån. Inga och Mike åker hit varje år från Nederländerna.
Because we like the festival, it's relaxed. It's the people are nice and the first time we came here we were addicted for life. So we come back every year.
The Night Flight Orchestra var ett av banden som inledde festivalen. Björn Stride, frontman.
Det var ju helt bananas. Så nu har vi kommit från Australien precis. Vi landade igår liksom och så hamnar man här. Det är ganska surrealistiskt, men det var ju ett härligt välkomnande. Det känns som man är hemma liksom.
Och reporter där var Ylva Tidevall tillsammans med P4 Kristianstad och P4 Blekinge. Så vädret imorgon får stora delar av landet solvarvat med stackmoln. I Västra Götaland och Svealand eftermiddagsskurar. I norra Norrland regn som drar bort norrut och följs av uppluckrande molntäcke. Temperatur allmänt 15-20 grader, i regn 10-15 grader. Producent för den här sändningen var Helena Sjöholm. I studion stod Johan Hellström.
Sporten med golf och fortsatta hyllningar till Maja Stark som i helgen vann US Open. En som imponerades av Stark var Sveriges första majorvinnare någonsin, Lotta Neumann, som även hon vann just US Open 1988.
Hon verkar ju liksom väldigt lugn och sansad och liksom hon tog sin tid på varje slag. Och det verkar verkligen som hon liksom tog ett slag i taget och liksom, ja, liksom verkligen spelade banan på rätt sätt. Och sen tyckte jag stark puttning också. Det betyder mycket att, över det hela. Liksom, det var väl egentligen inget fel med hennes spel någonstans, utan hon spelar verkligen fin golf.
Du var ju den första svenska golfspelaren att vinna en major. Du bröt barriären för det här. Vad tror du att det betydde för svensk golf?
Alltså det är jättekul det som jag har hört liksom från andra personer och från som, någon som Annika till exempel som sa det, att jag satt hemma och tittade på när Lotta vann och jag fick den här känslan att liksom, kan hon vinna, en liten tjej från en liten ort, liksom, då kan jag också. Så att jag hoppas ju att den liksom... Det ledde till att många kanske började spela golf, att alla kände liksom att om hon kan vinna så kan jag det också. Så jag hoppades ju verkligen att det liksom öppnade upp dörren till svensk golf.
Reporter Lina Hof, och du hittar en längre intervju med Lotta Neumann i appen SR Play. Fotboll och herrlandslaget, där Momodou Sonko kallas in i truppen efter att anfallsduon Viktor Gyökeres och Gustav Nilsson tvingats lämna samlingen på grund av lättare skadekänningar. Förbundskapten Jon Dahl Tomassons val full på att plocka upp 20-årige Sonko som var tänkt att spela med U21-landslaget. Så ett glädjebesked för det svenska damlandslaget i fotboll inför sommarens EM är att den skada Fridolina Rolfö ådrog sig i gårdagens landskamp mot Danmark nu visar sig inte vara en fraktur i foten.
P1, Sveriges Radio.
Löften om pengar och vapen till Ukraina när Rammstein-gruppen möttes idag för första gången utan amerikansk minister. Sen om situationen i Gaza, det handlar om jakten på mat, död och flyktingar, och i vår nästa timme om vad det kan finnas för lösningar på kriget och den humanitära situationen. Studio 1 kväll är det här, jag heter Mattias Rensmo. Idag kom nya löften om vapenstöd till Ukraina när de så kallade Rammstein-gruppen med länder som vill hjälpa Ukraina, däribland Sverige, samlades på NATOs högkvarter i Bryssel. Där var också Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent, som jag talade med tidigare ikväll om hur stora stöd det handlar om egentligen.
Ja, enligt den brittiska försvarsministern John Healey, som är en av dem som ledde det här Rammstein-mötet idag, så handlar det om flera miljarder euro i nya löften, sa John Healey. Och det kom bland annat från Storbritannien, men också från Nederländerna som också kom med konkreta nya löften.
Vad talar vi om för sorts vapen?
Ja, när det gäller Storbritannien så nämnde John Healy att man skulle skicka bland annat 100 000 drönare. Det är betydligt fler än vad man skickade förra året. 10 gånger fler, sa han. Men man skulle också lägga mer pengar på att träna ukrainska soldater både i Ukraina, men också, eller både i Storbritannien men också i andra länder. Och det skulle man lägga då 250 miljoner pund på. När det gäller nederländska stödet, då var det framförallt maritimt stöd. Över 100 båtar bland annat, men också annan utrustning.
Vilka länder är det då som kommer med de här utfästelserna nu?
Ja, förutom de här konkreta sakerna vi hörde från Storbritannien och Nederländerna, så är ju Rammsteingruppen en bred koalition av länder. Dels har vi NATO-länderna, 32 medlemmar som är med i Rammsteingruppen, men också ytterligare ett ganska stort antal. Så att sammanlagt ett 50-tal länder brukar man prata om som bidrar och stöttar Ukraina militärt på olika sätt.
USA skickade en ambassadör bara och ingen minister för första gången. Hur tolkas det här i Bryssel?
Ja, det här var ju en jättestor fråga. Det var många journalister här på mötet som ställde frågor om detta. Och bakgrunden är ju att det faktiskt var USA som startade den här Rammsteingruppen under den förra administrationen under Joe Biden. Och då var det den tidigare försvarsminister Lloyd Austin som personligen ledde det här arbetet, koordinerade det militära stödet till Ukraina. Nu ser vi då hur USA har backat tillbaka från det här ledarskapet. Och idag var det faktiskt första gången som det inte var någon amerikansk minister med, inte ens online, utan man representeras då av landets ambassadör. Det vi har hört från många ministrar, bland annat också NATOs generalsekreterare Mark Rutte, det är ju att man försäkrar verkligen att det finns fortsatt engagemang från USA för att stötta Ukraina. Men det kom som sagt många frågor kring det här.
Hur ser Sverige på USAs engagemang i Ukraina framöver?
Jag ställde ju den frågan tidigare idag till försvarsminister Paul Jonsson, och han sa också det att den amerikanska ambassadören som var med, han upprepade det som vi har hört från USA tidigare, det vill säga att man kommer dra sig tillbaka från det här arbetet och lägga större fokus, mer resurser, framförallt på hotet från Kina, den indopacifiska regionen. Och det var det som Paul Jonsson sa, att vi kan förvänta oss att Europa behöver ta ett större ansvar, dels för sin egen säkerhet men också för att stötta Ukraina.
Vi kan lyssna på Paul Jonsson.
Under förra året så stod Europa för 60% av det militära stödet till Ukraina. Och jag ser framför mig att under det året kommer Europa behöva ta en ännu större del av detta.
Så USA drar sig tillbaka, kan man säga?
Ja, USA fokuserar i ökad grad på den indopacifiska regionen och framförallt på Kina. Och det har man också förmedlat över en tid, och nu ser vi att det gradvis händer. Men vi har förberett på detta, och Sverige tillsammans med inte minst de övriga länderna i norra Europa står redo och också axlar ett större ansvar.
Paul Jonsson där, Sveriges försvarsminister. Andreas Liljeheden, Sverige ska gå med i en telekrigskoalition kallas det. Vad är det för någonting?
Ja, det var ju en nyhet som kom här idag där vi kunde se Paul Jonsson, försvarsministern, som undertecknade ett samarbetsavtal kan man säga med flera andra NATO-länder, och även Ukraina är med här. Och det handlar om samarbete när det gäller telekrig, när det gäller kommunikation, spårning, att skydda kommunikation från attacker, från drönare. Här ska ju också Sverige få en ledarroll vad det verkar i den här koalitionen. Koalitionen leds idag av Tyskland. Men tanken är att Sverige i ett senare skede i alla fall ska vara med och leda arbetet.
Varför ska Sverige vara med och leda gruppen?
Som jag förstod det så kom det en fråga från Tyskland som leder arbetet idag om Sverige kan vara med, och då har Sverige tackat ja till detta att vara med och leda tillsammans med Tyskland, och det är inte helt klart än ska jag säga, utan det kommer ett beslut om några veckor lät det som, men det tror jag är ju då att Sverige godkänns som att axla den här ledarrollen.
Men handlar det om att försvara Sverige eller NATO, eller handlar det om att försvara Ukraina som den här koalitionen ska jobba med?
Det är egentligen både och. Det är dels ett samarbete mellan de här olika NATO-länderna att stärka det egna försvaret, ha ett utbyte av information. De pratade också om samarbete kring upphandlingar och så vidare. Sen inte minst så handlar det ju också om att stötta Ukraina på det här området. Där vi ser hur Ukraina är under konstanta attacker från Ryssland, bland annat via drönare.
Ja, för drönare är ju en ganska ny grej i krig. Hur viktigt har de här telekrigsfrågorna blivit på senaste?
Det var ju någonting när vi var inne i rummet där och kunde se hur de signerade det här samarbetsavtalet eller den här koalitionen, så var det någonting som Boris Pistorius, den tyska ministern, verkligen betonade, att det här är någonting som har blivit allt viktigare med drönare, men också om vi pratar om telekrigföring som ett slags skydd då mot drönarattacker till exempel, att det också blir ännu viktigare och att samarbete kring telekrig är lika viktigt, sa Pistorius, som att satsa på drönare.
Säger Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Och med det ska vi återvända till eftermiddagens studiet som leddes av Helene Benno och Marcus Nilsson.
Igår dödades 27 hjälpsökande och över 180 skadades, det enligt Röda Korsets sjukhus i Rafah.
3 månaders blockad av nödhjälp för att få det att komma in i Gaza har gjort att hungersnöden nu är akut.
Och att ta sig fram till de få utdelningspunkter som finns för att få mat, det sägs vara förenat med livsfara. Och med oss från hamnstaden Ashdod i Israel, vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Ja, vad går det att säga om det här som händer kring de här hjälpstationerna?
Ja, det som vi har sett en hel vecka nu sedan GHF inledde sin verksamhet, det är att hungriga, desperata människor informeras om att de ska ta sig ut till ett militärt område där kartonger delas ut, och när de kommer dit så utsätts de för beskjutning. Och det var det som hände igår före gryningen. Vittnesmål uppger folk som har varit på plats säger att de blev beskjutna runt 4-tiden, blev beskjutna från luften, från marken av stridsvagnar. Och det som vi har hört från IDF, det är att de uppger att de sköt mot några individer som avvek från den tillåtna vägen, som de uttrycker det. Men vi hörde igår 14-årige Ahmad Zidane som stod där bland folkmassan, som berättade hur han och sin mamma och syskon stod där och följde de order de fick från den israeliska militären. Men hans mamma blev skjuten ändå, fick ett skott i huvudet och avled senare på sjukhuset.
Och GHF då, som du nämnde, alltså Gaza Humanitarian Foundation, de skulle ju se till att nödhjälpen kom fram. De har nu pausat det här och delat ut förnödenheter. Varför då?
Ja, på deras sociala medier så skriver de att de jobbar på att öppna nya matutdelningscenter och förbättrar sin organisering av matutdelningen. Och till nyhetsbyrån Reuters så uppger de att de har bett den israeliska militären att se till att civila tar säkra vägar, att civila får en vägledning som minimerar förvirringen, som de uttrycker det.
Och det här är ju en ganska ny organisation som USA, de med stöd av Israel, startade för omkring en månad sedan. De har ju fått en del kritik. För vad då?
Ja, det är för att, som du sa, de backas av USA, av Trump-administrationen och av den israeliska regeringen. Det går emot de humanitära principerna om opartiskhet och oberoende bland annat. Deras tidigare vd som heter Jake Wood, en tidigare amerikansk marinsoldat, avgick förra veckan just med den motiveringen att deras verksamhet inte lever upp till humanitära principer. Och de anklagas också för att uppfylla Israels militära och politiska syften, att mat används i det här fallet som verktyg för att Israel ska uppfylla sina mål i Gaza. Och det som de har fått väldigt mycket kritik för, det är att folk menar att humanitärt arbete ska ske nära människor med behov. Och det som vi har sett nu, det är att människor istället för att maten ska komma till dem så ska de gå i flera kilometer, ibland upp till 10 kilometer, gå till ett militärt område som är ett öde område, sönderbombat område, stanna där i mörkret och vänta på att få matkartongerna jättetidigt på morgonen. Det är också en väldigt märklig liksom, som många har undrat över, varför väljer GHF att dela ut mat klockan 6 på morgonen.
Samar Hadros på plats i Israel, alltså om GHF som är Gaza Humanitarian Foundation. Och vi kommer att höra mer om dig om en stund, men vi pratar mer om GHF.
Det gör vi med Jan Hallenberg, USA-kännare, associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till studiet.
Tackar.
Vi hör ju här amerikanska Gaza Humanitarian Foundation, som vi hör, en amerikansk organisation. Ja, vi hör det här, det backas av Trump, men vem eller vilka är det som ligger bakom den här organisationen? Går det att vara mer konkret?
Ja, det förefaller som idéerna kom fram redan tidigt, slutet av 2023, i israeliska kretsar, militärer som har varit inkallade och vill ha en annan lösning på matdistributionen. De var oroliga för att maten skulle gå till Hamas, och de var oroliga för att det var FN som kontrollerade mycket av den. Israel gillar inte FN, så man försökte hitta en ny metod. Det hela diskuterades under 2024 och man tog kontakt med amerikanska människor, typ den som Samar Hadros nämnde, och så småningom kom det fram en struktur då, och det på något sätt kom man överens om att det skulle bli en amerikansk organisation. Och den amerikanska ambassadören till Israel har ju sagt till exempel att Israel har ingenting med den här organisationen att göra, vilket ju inte är sant förstås, men rent formellt så är det en amerikansk organisation. Det är oklart vem som finansierar den. Jag har i alla fall inte lyckats få fram den. De säger att de har fått ett stort anslag från något EU-land. Mm. Vilket EU-land det framgår inte.
Det är mycket höjt i dunkel här, men en av de som har varit med och utformat GHF, det ska ju ha varit det amerikanska konsultföretaget Boston Consulting Group. Idag har de sagt upp sitt kontrakt med den här organisationen. Varför hör de det?
Ja, jag uppfattar det som att de jobbade ju med det här uppdraget utan att få betalt, pro bono som det heter. De uppfattade väl att de gjorde en god insats då för att hjälpa de lidande i Gaza. Och sen när de ser alla de här skjutningarna som har kommit fram, så uppfattade det som att de anser att det inte är något lämpligt för Boston Consulting Group att delta i. Och dessutom säger man att den ansvariga partnern, den som har jobbat med detta, är liksom avstängd från Boston Consulting Group. Mm. Och Boston Consulting Group är en väldigt framstående managementorganisation med mer än 30 000 anställda och är verksam i mer än 50 länder. Så det är ett allvarligt kritik då när en sådan organisation hoppar av det här som den uppenbarligen har jobbat ganska mycket med.
Okej. Mot bakgrund av det som har hänt nu, de skottlossningar, de människor som har dött vid de här utdelningsplatserna och den kritik som har kommit, har det kommit några officiella uttalanden, reaktioner från USA, från Trumps stab till exempel?
Inte vad jag kan se. Det har kommit ett påstående att ett BBC-inslag om det här har varit felaktigt från presstaleskvinnan. Mm. Men det var ju lögnaktigt, för att det var inte så, utan det var ett korrekt inlägg. Och presstaleskvinnan sa att BBC gick Hamas ärenden, vilket också naturligtvis inte var korrekt. Så att jag har inte sagt så mycket på högsta nivån, men det är uppenbart att amerikanska intressen, Vita huset, stöder den här tanken. Och vad de nu gör när allt det här har inträffat som vi har talat om, det går inte att säga ännu, det vet jag inte.
Det får tiden utvisa då.
Ja.
Jan Hallenberg säger det. Professor emeritus i statsvetenskap, associerad till Utrikespolitiska institutet, seniorforskare där. Tack så mycket för att du var med.
Och vi har en gäst här i studion, Cecilia Chatrier Martinsen, Rädda Barnens internationella chef. Välkommen du också.
Tack.
Ni är en av många hjälporganisationer på plats i Gaza. Samarbetar ni eller har kontakt på något sätt med Gaza Humanitarian Foundation?
Nej, vi tillsammans med både FN-organ men också Röda Korset och andra organisationer som är på plats och har varit på plats länge. Rädda Barnen har varit på plats sedan 1973 i Gaza. Vi har ju tidigt sagt att den här strukturen som man föreslog och som man nu har börjat implementera, den strider mot humanitär rätt. Och
hur då?
De humanitära principerna går ju ut på att humanitär hjälp är en rättighet som människor har, civilbefolkningen har i krig. Den ska genomföras med opartiskhet, det vill säga av aktörer som inte har någon part i striderna. Den ska också genomföras med behovsanalys, det vill säga de som behöver det mest ska få det, och den ska genomföras säkert. Här ser vi ju bevis på att det gör inte det här insatsen. Och dessutom så känner vi en stor frustration i att när vi hade vapenvila och vi såg att det var 500 ungefär lastbilar som kom in varje dag, då fick människor hjälp. Då kom maten fram. Klinikerna kunde vara öppna, medicinen kom in, folk fick hjälp, och det fungerade i den infrastrukturen som redan finns med de organisationer som redan finns på plats. Så att det här initiativet nu kommer till på ett osäkert sätt, som nu det vi ser också människor dör, och det är ett fruktansvärt dåligt sätt att bedriva humanitär hjälp.
Vad är det du menar är osäkert?
Ja, men vi ser ju den bilden som vi ser nu, att man låter folk gå långa sträckor för att ta sig. Hjälpen ska komma nära de människorna som har behov. Vi ser ju att människor dessutom, det är en militarisering av hjälpen, där vi då har militärer närvarande för att säkerställa någon ordning. Och det här ser vi nu har blivit beskjutningar på olika sätt. Människor har dödats. Och sen ska människor ta sig också med de här paketen som de har fått. Det är också en stor risk. Det är barn, det är unga som på något sätt nu är desperata efter mat, som nu tvingas gå långa sträckor för att få den här hjälpen.
Men för att försöka förstå lite av den här organisationen då, och du är ju på Rädda Barnen nu, men du har också jobbat för flera större ideella organisationer. Hur går det till att sätta upp en organisation så här snabbt? Alltså på en månad?
Nej, men det visar sig ju nu att det går inte att göra det här på ett snabbt och geschwint sätt. Man behöver erfarenhet, man behöver system, man behöver ha kunskap om hur man gör det här. Det är väldigt komplext i en sån här krigssituation med osäkerhet. Vi gör ju riskbedömningar för vår egen personal, vi gör behovsanalyser av de människor, barn och barnfamiljerna som finns runt omkring våra insatser. Vi behovsanalyserar och screenar våra lokala partners. Så det här är en svår apparat.
Men kan det vara så att de är små nu? Nya, effektiva, de har ju ändå lyckats få ut en del måltider. Vilka möjligheter har de att dela ut de här 300 miljoner måltiderna som de skulle göra på de första 90 dagarna?
Vi ser ju nu att det här är ju inget säkert sätt för människor som behöver hjälp att få hjälp. Så jag hoppas innerligt att den israeliska regeringen öppnar gränserna och låter hjälpen som står och väntar komma in. Så att vi som har funnits på plats länge och som har infrastrukturen kan faktiskt bedriva humanitär hjälp där människor finns och med de fruktansvärda behoven som nu finns.
Och du säger att ni har varit på plats länge. Det är det ju ganska många organisationer som har. I ett sånt här akutläge som det är nu, hur viktigt är det att samarbeta över organisationsgränserna?
Det är ju fruktansvärt viktigt. Vi har ju koordinering tillsammans. Det är ju FN som koordinerar. UNICEF och Rädda Barnen är de som leder det som vi kallar för education cluster, för att titta på hur kan vi stötta barns utbildningsbehov till exempel. Så det är ju det är ju det som vi hela tiden gör på plats. Hur kan vi gemensamt hjälpa en befolkning som lider och som är i stor djup kris?
Men skulle du säga att det samarbetet ser annorlunda ut i det här kriget än vad det brukar göra? Att man är på ett annorlunda sätt, att det finns större behov att jobba över gränserna?
Nej, jag tycker att vi alltid gör så i krig och konflikt. Det finns en koordineringsmekanism som slår in. Där har vi igen att det här systemet som vi har med FN som koordinerar olika kluster, där vi alla jobbar ihop och säkerställer att vi bedriver verksamhet som når så många som möjligt. Men nu förhindras ju vi från att göra vårt jobb.
Tror du de kommer återuppta sitt arbete?
Gaza Humanitarian Forum? Jag vet inte. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att man öppnar gränserna och låter hjälpen som står utanför och väntar komma in.
Men får jag bara fråga också. Det finns ju en oro från Israel att det kommer in via andra hjälporganisationer. Att det skulle gå till Hamas. Att de skulle kunna ta del av det. Att det är därför man har gjort på det här sättet. Så resonerar man ju. Finns det några garantier för det? Att det inte skulle bli så om man skulle släppa in andra organisationer? Går det att ge sådana garantier?
Alltså, vi har ju än så länge inte sett några bevis på att det är så att Hamas tar den hjälpen som kommer in. Sen så igen, när vi tittar på, när vi ser vilka barn, vilka familjer ska vi hjälpa, så gör vi igen. Vi gör screenings i de områden där vi jobbar. Vi jobbar med lokala organisationer som vi har screenat. Det finns processer och policies runt hur man ska säkerställa att hjälpen kommer till de som behöver det mest. Mm.
Men inga garantier om att Hamas kan, det går liksom inte att ge sådana.
Man kan ju aldrig garantera. Det är klart att vi tittar ju på behoven hos barn och barnfamiljer, och det är det som ligger på vårt fokus.
Cecilia Chatterjee Martinsen, Rädda Barnens internationella chef. Tack så mycket för att du var med hos oss i Studio 1. Tidigare hörde vi också vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros och Jan Hallenberg, också USA-kännare, associerad seniorforskare till Utrikespolitiska institutet. Och vi kan väl säga också att vi har sökt Gaza Humanitarian Foundation, men utan resultat.
Och som vi hörde så har ju flera Gazabor dödats eller kommit till skada i samband med att tusentals människor varit på väg till matutdelningsstationerna de senaste dagarna. Denise Potvin, hon är chefssjuksköterska för Läkare utan gränser på Nasser-sjukhuset i Gaza. Och hon säger till Studio 1 att de har tagit emot skadade från attackerna vid hjälputdelningsstationerna.
There's been quite a bit of chaos in the last days with the distribution. So the clinics where we're working in the ERs are regularly receiving patients with different wounds from the chaos happening at the distribution sites.
Chefssjuksköterskan Denise Potvin på Läkare utan gränser berättar att det har varit kaos under de senaste dagarna i samband med matutdelningen vid distributionsstationerna. Hon och hennes kollegor har regelbundet tagit emot skadade från det kaos som har uppstått. Denise Potvin berättar att mat och förnödenheter har släppts in, men det räcker inte och det är långt ifrån befolkningens behov, säger hon.
But the food that's entering remains far below the needs of the population in terms of the scale of how desperate people are for food and how much is needed to actually bring people up to a basic level of dignity and living.
Denise Potvin, chefssjuksköterska för Läkare utan gränser på Nasser-sjukhuset i Gaza. Reporter här var Lorin Ibrahim. Och den 7 oktober 2023 så attackerade alltså Hamas israeliska byar nära gränsen till Gaza.
250 personer kidnappades och 1200 personer dödades.
Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent på plats i hamnstaden Ashdod, alltså Israel. Vi hörde det nyss och nu är du med här igen. Hamas, hur ser organisationen ut idag?
Ja, det vi vet det är att vi har två Hamas ledningsskikt, ett inne i Gaza och ett utanför Gaza. De flesta av ledarna utomlands bor antingen i Qatar eller Turkiet eller Libanon. Och så vi vet inte så mycket om ledningen inne i Gaza efter att Yahya Sinwar och Mohammed Hedef som ledde den militära grenen dödades, så har Yahya Sinwars bror Mohammed Sinwar tagit över. Men nu uppger Israel att han har också dödats, något som inte har bekräftats av Hamas. Och det har hela tiden varit lite och otydligt och spekuleras om hur de här två skikten opererar och kommunicerar med varandra. Vilka har det tyngsta ordet? Vilka som styr och bestämmer i till exempel samtalen om vapenvila? Det florerar nu väldigt mycket nyheter i arabiska medier att de här två grupperna, ledningsskikten, är inte överens om vapenvila. Att de i utomlands ska vara mer rigida, att de inte vill ha vapenvila till vilket pris som helst, medan de inne i Gaza är pressade och vill se en vapenvila även om man inte får garantier om att det här ska leda till permanent vapenvila, ett slut på kriget.
Och Samar, vi pratade just om nödhjälpen och det finns ju uppgifter om att Hamas ska ha hindrat människor från att ta sig till de här hjälpplatserna. Vad vet vi om det?
Jag har frågat folk om det inne i Gaza och jag har inte hört från någon att man har förhindrat rent fysiskt liksom folk från att ge sig dit, men att folk uppmanas att inte liksom gå till de här ställena, att det här är en fälla, att det här är ett sätt att ockupera Gaza. Det är det man får höra från Hamas, att det är liksom en ny ockupation som USA håller på med, genom att innan så sa USA vi kommer inte se till att ha boots on ground, liksom att inga amerikanska soldater ska komma till Gaza och befinna sig på Gazas mark. Men Hamas menar då att genom de här legosoldaterna för att GHF och de företag som säkerhetsbolag som skyddar GHF är tidigare legosoldater, amerikanska veteraner och legosoldater.
Och de här GHF som du pratar om, det är alltså den organisation som vi tidigare pratade om. Samar Hadros, du ska vara med oss igen nästa timme, men vi har en gäst till.
Ja, Marco Nilsson, docent statsvetenskap vid Jönköpings universitet. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Vad skulle du säga att målet med Hamas terrorattack den 7 oktober är, och hur mycket av det skulle du säga att de har uppnått?
Hamas och även många Gazabor tror att Hamas attack den 7 oktober och det här efterföljande kriget har igen placerat den palestinska frågan i centrum för den globala uppmärksamheten. Så det fanns en tidigare en känsla att världen hade glömt palestinierna. Och Hamas alltså lyckades också stoppa normaliseringen av Israels relationer med Saudiarabien, vilket var på väg att förverkligas före den här attacken. Så Hamas kanske lyckades provocera fram en så våldsam reaktion från Israel att det väckte Palestina-frågan igen.
Okay.
Och gjorde det svårt för Saudiarabien att normalisera sina relationer med Israel när det pågår hungersnöd och tiotusentals palestinier har dödats i Gaza.
För vad var det Hamas menar då att en god relation med Saudiarabien och Israel, hur hade det påverkat då?
Det skulle ha varit en del av den här negativa trenden från Hamas perspektiv, att man glömmer att de här arabstaterna glömmer att driva Palestina-frågan vidare. Så att det är där väl de tänkte så.
Hur skulle du beskriva deras kapacitet idag då? Vi hör ju Samar Hadros här berätta om två delar av det, de som befinns utomlands och i Gaza. Vad skulle du säga att kapaciteten är?
Hamas har försvagats ganska kraftigt i Gaza av Israels attacker militärt. En stor del av ledarskiktet har dödats. Och även om Hamas är känd för att kunna ersätta sina döda, och de har rekryterat tusentals nya medlemmar under den här konflikten, så att organisationen lever vidare, så har dess operativa förmåga lidit ganska mycket. Och idag ser man bara enstaka små mindre koordinerade grupper som bjuder motstånd mot Israel. Så de har ändrat på sina taktiker, militära strategier.
Mm.
Och vi vet inte heller med säkerhet vem som leder Hamas i Gaza idag. Det har spekulerats att det är Isadin al-Haddad som leder Hamas militära gren. Men med det är osäkert, och vi vet inte heller hur bra de lyckas kommunicera mellan sina olika trupper i Gaza idag.
Men för konsekvenserna av Hamas handlande har ju blivit förödande. Har den här terrorklassade gruppen alltså kalkylerat in de här enorma konsekvenserna, menar du det?
Det är ju svårt att veta med all säkerhet. Tidigare krig har inte varit lika förödande. Så statistiskt sett så kanske har man inte förväntat sig att det skulle bli lika stort. Men Hamas måste ha antagit att det blir ändå stora konsekvenser om man genomför en så spektakulär terrorattack som de gjorde den 7 oktober.
Slutmålet då för Israel, det är att förinta, eliminera Hamas. Tror du att det går?
Det tror jag inte. Hamas har alltid lyckats ersätta sina döda, och de har lyckats rekrytera flera tusen nya medlemmar lever under den här konfliktens gång när många civila dör. Och det går inte att döda en ideologi med hjälp av militär styrka på det här sättet. Så man kan trycka ner den tillfälligt, men det kommer att finnas där.
Okej. Okay. Marco Nilsson, docent statsvetenskap vid Jönköpings universitet. Tack så mycket för att du var med hos oss.
Och här i studion nu var Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Du har rapporterat om det här kriget sedan 7 oktober 2023. Och vi kan väl ställa frågan till dig också. Hade Hamas räknat med det här förödande kriget?
Jag tror det, ja. Jag tror att kalkylen var att Israel kommer att reagera med en sån kraft och en sån förödande kraft med så många döda i Gaza att det kommer att vända världsopinionen och i slutändan leda till att hela världen avskyr Israel, som vi ju ser idag, som tar sig uttryck i både antisemitism och ett rent förakt för Israel som överreagerar. Och det tror jag att Hamas hade räknat med, även om de kanske inte hade tänkt sig att 54 000 människor skulle dö.
Så vad skulle du säga, var står kriget idag? Det är en jättefråga, men ändå.
Ja, kriget intensifieras hela tiden. Senast i söndags så sa den militära chefen att markoperationen expanderas, samtidigt genomförs flygattacker med stora skaror av dödade varje dag. Just nu ligger fokus på de som sköts ihjäl när de försökte hämta kartonger med nödhjälp och mat. Men varje dag pågår strider och israeliska soldater dör också i Gaza i stort sett varje dag. Tre stycken i måndags, en soldat dödades igår, så att det är ett pågående krig.
Och mitt i det här kriget då, så lever människor, och en av dem det är Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem, och ni har gjort ett reportage tillsammans om hans vardag. Bara innan vi lyssnar på det, var och hur bor han och hans familj?
Ja, just nu är de lyckligt lottade och bor i en lägenhet inne i Gaza City, ganska nära Shifa-sjukhuset som vi har hört talas om. Inte så långt från havet och från flyktinglägret Shati och från fiskrestaurangerna som tidigare låg där vid havet. Det är en liten lägenhet, men han är lyckligt lottad. Det går att spola på toaletten till exempel.
Vi kan lyssna.
Hi Cecilia, I have begun my day with filling water.
Vattenbilen kommer till Samis kvarter med färskt dricksvatten. Kranvattnet går inte att dricka i Gaza. Och folk trängs nu runt tankbilen, berättar Sami, för att fylla sina dunkar. Några springer efter bilen.
Charity truck is coming with the fresh water for drinking. People are running carrying.
Samis sexåriga dotter Leila är med och hon bär en av dunkarna. Sami säger att han har sett att hennes tandkött inte är tillräckligt rött.
Leila is with me and I noticed that the color of her gum is not red enough. And it is an indication that her blood is not good. I mean, no enough hemoglobin. That's why I bought for her food supplement.
Blekt tandkött är ett tecken på lågt hemoglobinvärde eller anemi, säger Sami. Och han har köpt näringstillskott till Laila. Sami säger att alla i hans familj är svagare på grund av matbristen.
In general, our bodies are weaker than before. And my kids, they lose their weight. Me also, I lost about 10 kilograms because of lack of food.
När Sami och Leila kommer hem med vattendunkarna är det stor uppståndelse utanför deras hus. Grannen har just återvänt från Rafah i södra Gaza dit han åkte för att få en matkartong vid en av den kontroversiella organisationen GHFs utdelningsstationer. Men grannen och tusentals människor som köat sedan gryningen i Rafah blev beskjutna.
He told me that one in front of him has been shot to his head while they were laying down. He said shooting from quadcopter, from tank, from whatever.
Folkmassan som hade övernattat under bar himmel besköts
Från israeliska drönare, quadcopters och stridsvagnar, säger han. FN kräver en oberoende utredning. Det är oacceptabelt att hungriga palestinier måste riskera sina liv bara för att få tag på lite mat, sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Israel kallar uppgifterna Hamas propaganda. Men Israels militär har medgivit att deras styrkor öppnade eld mot en mindre grupp misstänkta i närheten av matutdelningsstationen när de personerna rörde sig hotfullt mot israeliska soldater och avvek från den väg som Israel tillåtit. Efter att ha lyssnat till grannens skräckfyllda vittnesmål från Rafah går Sammy för att köpa ved.
We are going to make some food, but there is no cooking gas and no fuel. That's why I'm going to buy some wood.
Veden som säljs är inte riktig ved utan itusågade möbler, stolar, bord, sängar, garderober som har hittats i rasmassorna.
From the rubble of the destroyed houses.
Folk letar efter träbitar i rasmassorna, säger Sammy, och vissa letar också efter annat, pengar och smycken, för det är många familjer som bara har lämnat allting och flytt.
And others go to the rubble to look for some jewelry and cash.
Sammy säger att han är lyckligt lottad som inte bor i tält längre.
Lots of people, neighbors, friends envy me because I do not live nowadays in a tent. I rent a flat, small flat.
Han har hyrt en liten lägenhet av en kollega, en journalist som har lyckats ta sig till Europa. Men i lägenheten har familjen problem med vattnet, med avloppet och på nätterna plågas de av mygg och möss. Det finns inget råttgift att få tag på, ingen myggspray, säger Sammy.
And at night we are fight with mosquitoes. At night we have rats. We are living with rats now. Mouses and mosquitoes.
Men familjen på 6 personer har ett eget badrum, en toalett som faktiskt går att spola oftast, en lyx som de inte alltid har haft när de har flyttat runt under kriget. Men ett problem, säger Sammy, är att de använder mer vatten än tidigare eftersom alla lider av tarmsjukdomar och diarré, parasiter, giardia, kanske amöbor, säger han.
I believe that we have parasites, we have entamoeba, giardia, things like this, which forces us to go to the bathroom several times a day.
Mitt på dagen går Sammy omkring i Gaza City i hamnen och beskriver det han ser. Tält, överallt tält med internflyktingar.
Everywhere tents. In the middle of the streets, tents and displaced people. Even the seashore, if you remember, Cecilia, when we used to go there, and the fishing port full of tents.
Det är tält överallt, på trottoarer, gator, på stranden och i hamnen. Och medan han går bland tälten nära stranden stöter han ihop med en man som han känner igen, en känd konstnär från Gaza. Men nu går mannen ensam och gråter på gatan när Sammy möter honom. Han gråter för att han är hungrig.
I have seen somebody who is well known in Gaza. He's an artist. An old man, by the way. An artist. He was crying in the street, yeah. Crying because he's hungry.
På vägen hem ser Sammy en man som har brett ut sina böcker på gatan. Han säljer ut sitt bibliotek. Är det någon som läser böcker i Gaza nu för tiden?
Just he put the books in the middle of the street. I asked him, do people still read?
الناس صارت تقرأ لهدف واحد, هروب من الواقع المؤلم اللي بنعيشه فقط. صارت تقرأ الروايات.
He said, yes, in the past people used to read religion and politics, but now they read novels to escape from reality. They don't believe anymore in politics or in religion. or anybody who is playing with their thoughts.
Ja, just nu läser människor i Gaza romaner för att fly verkligheten. De har slutat köpa böcker om politik och religion. De är trötta på att föras bakom ljuset, säger bokförsäljaren. Han säljer ut böckerna billigt, billigare än ett pitabröd, men medger att de flesta skulle föredra ett bröd. Det finns inget som låter mer än en kurrande tom mage, säger han.
And he pointed at his abdomen and he said nothing louder than the growling of stomach.
En av kunderna får reda på att Sammy spelar in för Sveriges Radio och undrar då om Sammy känner till Sveriges viktigaste författare August Strindberg, eller Zetterendeberg som han uttalade.
Zetterendeberg.
Sent på kvällen har Sammy en hetsig diskussion med sin äldste son Karim som är 18 och vill åka och hämta matkartonger. Pappa, jag klarar mig, säger Karim medan drönaren surrar ilsket ovanför dem. Och, säger Karim, vår granne kom ju hem helskinnad med en hel kartong mat. Ja, säger Sammy, men två män som var alldeles intill honom dödades med ett skott i huvudet. Det är farligt, Karim, säger Sammy. Jag är rädd om dig, du kan bli skjuten. Du kan också bli rånad eller dödad av någon som vill åt dina säckar med mjöl och ris och knivhugger dig. Artonårige Karim försöker insistera och säger att han inte vill vara en feg ynkrygg som inte kan bidra till familjeförsörjningen. Dessutom är vi alla hungriga. Hur länge kan man leva på en burk bönor, säger Karim. Välj mellan bönor och död, svarar Sammy irriterat. Och när 18-åringen fortsätter att tjata skriker Sammy åt honom så att han överröstar den surrande drönaren. Karim, du får inte. Det är slut på den här diskussionen.
Jag var tätt i Karim!
Kallas! Nej, yani la!
Senare på kvällen skriver Sammy ett meddelande till mig att i det här fallet är jag emot demokrati i hemmet. Karim kommer inte att våga gå emot min vilja trots att han är 18 och jag skäms inte över att vara diktator just idag. Sammy Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och även här i studion finns det just nu Cecilia Udén. Inga journalister släpps ju in i Gaza. Och Sammy är där och du är här. Hur jobbar ni tillsammans?
Ja, Sammy skickar ljudklipp till mig med intervjuer med sin egen röst som jag tycker är så fantastisk eftersom han artikulerar på ett sånt speciellt sätt och beskriver saker och beskriver sin egen förvåning och upprördhet och allting. Och att han är så generös att han kan skicka en sån här konversation med sonen där han vrålar åt honom utan att skämmas liksom. Sen redigerar jag och väljer bland alla ljudklipp och försöker göra stories av det helt enkelt.
Och vi får ju många bilder här från hans vardag. Hur länge kan man leva på en burk bönor till exempel? Men hur är hans vardag jämfört med andras?
Ja, något bättre eftersom han har en liten inkomst. Han jobbar för Sveriges Radio, för en norsk tidning och för andra medier. Jämfört med många andra i Gaza som inte har någon inkomst överhuvudtaget. Och han har lyckats hyra en lägenhet som vi hörde så att det finns en toalett som går att spola. Och så är ju inte situationen för väldigt, väldigt många andra som bor i tält. Så att det är lite bättre. Och sen försöker han hålla ihop familjen och inte låta barnen gå ut och riskera att vara i närheten av någonting som är farligt. I den mån man nu kan skydda sig i Gaza eftersom flygattacker kan drabba vem som helst.
Du var ju inne på här att han har flera nordiska uppdragsgivare och bland annat då Sveriges Radio, svensk uppdragsgivare. Vad betyder det för honom?
Jag tror att det betyder ganska mycket, och jag menar, vi hörde ju här hur han, när han berättade att han kom från Sveriges Radio, så kommer en man och ska förhöra honom om han känner till Sveriges viktigaste författare, August Strindberg. Sverige har ju fortfarande väldigt gott rykte i Mellanöstern och i Gaza bland palestinier, trots att det är många som är besvikna på Sverige, besvikna över att Sverige har dragit in biståndet till UNRWA till exempel, och besvikna över att omvärlden inte kan göra någonting. Men Sverige är ändå ett land med gott rykte. Det märkte jag inte minst under koranbränningskrisen, när jag frågade folk, vad tycker du om Sverige? Vi bränner koraner i Sverige. Och det var, många var inte ens medvetna om det. Jag fick påminna en Hamas-ledare om att vi hade bränt koraner i Sverige. Och då blev han upprörd och sa, ja, vi är mycket upprörda. Men innan dess så hade han inte tänkt på det.
Men nu sa jag just här, vad betyder det för honom? Men vad betyder det för Sveriges Radio att Sami Abisalem är på plats i Gaza?
Ja, det kanske inte jag ska svara på vad det betyder för Sveriges Radio. För mig har det varit livsviktigt, eftersom jag inte kommer in i Gaza. Jag har inte varit i Gaza på 2 år, och inga utländska journalister kommer in. Det är fullständigt omöjligt att avgöra vad det är som sker nu de senaste dagarna med ihjälskjutningarna vid de här matutdelningsstationerna. Vi är inte där. Vi kan inte garantera att de videoklipp vi ser, det som kommer ut ur Gaza, är sanningen. Vi vet inte. Jag litar på Sami. Jag vet var han står när det gäller att vara oberoende och mycket kritisk till Hamas. Men vi är inte där. Och det är, jag har aldrig varit med om en sån frustrerande situation där det har pågått i över 600 dagar ett krig som vi inte har kunnat bevaka på plats.
Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, intervjuades av Marcus Nilsson och Helene Benno i eftermiddagens Studio 1. Vi hör mer av det efter 11-nyheterna här i P1. Då kommer det fortsätta handla om Gaza. Det har ju varit en stor specialsändning om det idag då. Bland annat om det humanitära läget i Gaza. Det har ju varit nästan 3 månaders blockad för nödhjälp, och läget i Gaza beskrivs då som en humanitär katastrof. Mer om det efter 11-nyheterna.
Och här är Ekot. Från den 1 juli blir det olagligt att sälja lustgas för berusningssyfte. Riksdagen har idag klubbat igenom en ny lag för att begränsa användandet. Och en som välkomnar förbudet är Kristin Svärd, som tappade känseln från nacken och ner efter att hon tagit lustgas.
Tänk om jag hade vetat att det var så farligt, då hade jag inte gjort detta.
Det var 2022 som då 37-åriga Kristin Svärd började ta lustgas på fest. Efter några månader började hon plötsligt få känselbortfall. Och en dag vaknade hon och var som förlamad från nacken och ner.
Jag var jätterädd. Tänk om jag aldrig mer kan gå. Vad händer då?
Idag säljs ballonger fyllda med lustgas över disk på krogen till exempel. Men från och med den 1 juli blir det förbjudet att sälja lustgas i berusningssyfte. Och att sälja till någon som är under 18 år. Mängden som en privatperson får köpa per tillfälle begränsas också i den nya lagen. Och Kristin Svärd tror att en sån här lag hade stoppat henne från att ta lustgas, och hon är glad över att den nu regleras.
Äntligen!
Säger Kristin Svärd, som intervjuades i P4 Extra. Reporter här var Ida Svansbo. Och i tidigare sändningar så har vi felaktigt sagt att riksdagen klubbat igenom ett förbud mot användning av lustgas i berusningssyfte. Rätt ska vara att riksdagen klubbat igenom ett förbud mot försäljning av lustgas i berusningssyfte. Sverige går med i en telekrigskoalition, bland annat för att bli bättre på att försvara sig mot attacker på kommunikationsutrustning. Försvarsminister Paul Jonsson undertecknade idag ett avtal om samarbete på NATOs högkvarter i Bryssel.
Det innebär att vi kan både arbeta med och gemensamt upphandla olika typer av telekrigsförmågor och också utveckla telekrigsförmågor. Det är också viktiga resurser i det arbete som pågår med medel och motmedel på drönarområdet.
Det handlar om ökat samarbete när det gäller telekrig, kommunikation, spårning och att skydda kommunikation från attacker, bland annat från drönare. Det är dels ett samarbete för att stärka försvaret i ett antal NATO-länder, men också ett samarbete för att stötta Ukraina. Och Sverige väntas få en ledarroll. Koalitionen leds idag av Tyskland, men tanken är att Sverige inom några veckor ska vara med och leda arbetet tillsammans med Tyskland. Och allt detta ska finansieras av en gemensam fond.
Det är bra för Sverige, det är bra för övriga koalitionen och jag tror att det är bra för Ukraina.
Hur mycket pengar pratar vi om som Sverige ska bidra med?
Det är ju en helt ny koalition som man inte satt en exakt summa utan vi kommer att arbeta tillsammans med andra nu och bygga upp koalitionen och så får vi återkomma till de exakta summan lite längre fram.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
USA har lagt in sitt veto i FNs säkerhetsråd och stoppat en resolution som kräver omedelbar, villkorslös och permanent vapenvila i Gaza. Anledningen som USA anger för att stoppa förslaget är att vapenvilan inte var kopplad till frågan om frigivning av de gisslantagna. Övriga 14 länder i säkerhetsrådet röstade för resolutionen som i ovanligt hårda ordalag benämnde läget i Gaza som katastrofalt. USA är en av säkerhetsrådets 5 permanenta medlemsländer som med sin vetorätt har möjlighet att stoppa förslaget. En misstänkt anstiftare till trippelmordet i Uppsala släpptes utan att få reseförbud och lämnade då Sverige. Justitieminister Gunnar Strömmer vill inte kommentera det specifika fallet men säger att regeringen noga följer rättsväsendets försök att komma åt beställarna av det grova gängvåldet.
Skulle det vara så att det finns en uppfattning om en välgrundad uppfattning om att verktyg inte har den effekt eller används i den utsträckning som har varit avsikten, då får vi naturligtvis se på det.
En 25-årig man greps som misstänkt för anstiftan då 3 unga personer mördades dagen före Valborgsmässoafton i Uppsala. Han släpptes efter ett par dagar och nekar till brott.
P4 Upplands och Ekots granskning visar att åklagaren inte utfärdade reseförbud för mannen när han släpptes. Enligt flera poliskällor ska mannen då omgående ha lämnat landet. Den ansvarige åklagaren Andreas Nyberg gjorde bedömningen att bevisningen inte räckte för att vare sig häkta eller ge mannen reseförbud eftersom misstankarna inte hade stärkts under tiden han satt anhållen. Regeringen har upprepade gånger pekat på problemet med gängkriminella som befinner sig utomlands och beställer våldsdåd och styr annan kriminalitet i Sverige. Justitieminister Gunnar Strömmer.
Vi har ju en enorm mobilisering just för att komma åt alla de som sitter i utlandet och styr, organiserar, beställer. Inte minst de riktigt grova skjutningarna och sprängningarna. Så både med tydliga uppdrag, med resurssättning och också för den delen att vi vässar olika verktyg. Men hur man väljer att agera i enskilda fall, det måste den ansvariga åklagaren då svara för.
Och reporter där var Alexander Galliano och Kina Pojanen i samarbete med P4 Upplands Hugo Miller och Erik Svedberg. Betaltjänsten Swish har under kvällen legat nere. Problemen började strax efter klockan 21. Just nu är det främst transaktioner till och från Swedbank som påverkas, uppger Swish på sin hemsida. Under de senaste månaderna så har Swish drabbats av återkommande störningar. Med en stor donation från Anders Sandrevs stiftelse ska Uppsala universitet etablera ett nytt forskningsinstitut inom kultur och kreativitet. Och det kommer att fylla en viktig forskningslucka, säger Johan Eriksson, docent vid konstvetenskapliga institutionen.
Ja, vi ser ju dels att de digitala teknikerna, AI och så vidare som ju är högaktuellt behöver vi ha en kritisk förhållning till och vi behöver bedriva forskning kring hur det påverkar kultur och omgivande samhälle.
Donationen till Uppsala universitet ligger på 50 miljoner kronor under 5 år med möjlighet till förlängning och ytterligare 50 miljoner.
Reporter Hillevi Olsson. Och så vädret, imorgon får stora delar av landet sol varvat med stackmoln i Västra Götaland och Svealand eftermiddagsskurar. I norra Norrland regn som drar bort norrut och följs av uppluckrande molntäcke. Temperatur allmänt 15-20 grader. I samband med regn 10-15 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Den är stor i Gaza, vi hör från några av dem som bor där. Och vad är omvärldens roll? Kan den göra någonting åt situationen nu när trycket verkar öka på Israel? Vi ska direkt till eftermiddagens studie som uteslutande handlade om kriget i Gaza. Helene Benno och Marcus Nilsson var programledare.
Ja, efter nästan 3 månaders blockad av nödhjälp beskrivs läget i Gaza som en humanitär katastrof.
Gaza är värre än helvetet på jorden, har Internationella Röda Korsets chef sagt idag. Och när ytterst lite hjälp nu börjar nå fram och delas ut på få ställen så har det skapat våld och kaos.
Lorin Ibrahim, studiets reporter, du har haft kontakt med några boenden i Gaza. Vilka är det? Du har pratat med familjer.
Ja, det är både Ahmad som vi har hört tidigare här i Studio 1, fysioterapeuten från Karlskoga, men också barnfamiljer i södra Gaza främst som jag har varit i kontakt med. Det har inte varit helt lätt på grund av internetuppkopplingen och ja, elen som inte är tillgänglig helt så, men det har tagit sin tid. Så jag har pratat med en del folk alltså i södra Gaza.
Och under de senaste dagarna, det har vi hört här, så har ju flera Gazabor dött nära de här platserna där mat delas ut. Hur har det varit för dem att försöka nå fram?
Ja, de flesta jag pratat med har ju beskrivit vägen som otroligt riskabelt och riskfullt liksom för deras liv och väldigt farligt. De jag pratat med har inte vågat ge sig ut på den vägen till de här utdelningsplatserna. Speciellt efter första attacken där första dagen när flera personer dog. Och man har ju fått höra folk som har bevittnat hur personer har blivit beskjutna och döda. Och det har satt skräck helt enkelt i många som inte vågat ta sig dit. Vi kan ta och lyssna på Ahmad som beskriver vägen dit. Nu bor han ju en bra bit bort ifrån utdelningsplatsen. Det tar ungefär 15 kilometer att gå dit. Han beskriver det som rena självmordsuppdraget. Vi kan ta och lyssna på honom.
Det är en krigszon. Det betyder att du kommer träffa drönare. Du kommer träffa tanks. Du är i en annan nivå av rädsla. Och det är nästan, du ska ta 30 kilometer under den här circumstances du går. Imagine that. Det är helt sjukt. Det är nästan som att det är suicide mission.